Sveriges Radio.
Det är som att rollerna har gjort honom till den personen han är idag och inte tvärtom.
Det är den 30 oktober 1993. På Sunset Strip blinkar gatljusen utanför Los Angeles hetaste nattklubb, Viper Room. Fasaden är helt svartmålad med matchande markiser. Det är ett mörkt och mystiskt ställe som lockar till sig kändisar som Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore och Jennifer Aniston. Klubbens ägare är ingen mindre än Johnny Depp. Han har drömt om att få vara musiker hela sitt liv. Så har det inte blivit. Istället är Johnny Depp en av Hollywoods hetaste skådisar. Känd för sin skönhet, sina annorlunda rolltolkningar och för sin image som bad boy. Men ikväll ska han spela på Viper Room med sitt nystartade rockband, P. Den 30 oktober är också en annan flickfavorit på plats. Den unga skådisen River Phoenix kommer till Viper Room tillsammans med sin flickvän och sina syskon Joaquin och Rain. River har långt blont hår, isblå ögon och för de trånande fansen är han den blonda versionen av Johnny Depp. De är vackra, de lever snabbt, de hatar pressen från Hollywood. Ikväll ska de spela ihop med Johnnys band. Rivers flickvän Samantha Mathis är irriterad, för han har inte sagt något om det. Och så beter han sig konstigt. Han är hög på kokain och något mer. Johnny Depp går ut på scen med sitt band. Men River är inte med. Han säger till en vän att han inte mår bra. Sen går han ut på gatan och trillar ihop. Lillebror Joaquin hörs några minuter senare när han ringer 911.
He's having seizures on Sunset and Larrabee. Please come here.
How old is he?
He's 23.
Stay on the line with me and calm down a little bit, all right?
Yeah, I'm calm, but he's having seizures. Get over here, please, because he's dying, please.
Johnny Depp har hängt av sig gitarren. Han går ut på gatan och ser hur ambulansen kommer och hur River Phoenix åker iväg. Senare ringer Johnny till sjukhuset och får reda på att River har dött i en överdos av kokain och heroin. Viper Room stängs ner. Trottoaren utanför svämmar över av blommor och brev till River. Nyhetskanalen Fox intervjuar sörjande fans på gatan.
I just think it's really sad that such a young, tremendous actor has to go away in such a way.
Johnny har levt rockstjärnelivet sedan barnsben. Det snabba, dekadenta livet som River Phoenix fallit offer för. Men Johnny kommer fortsätta att leva upp till myten med alkohol och droger. Det gör det enklare att klara strålkastarljuset i drömmarnas stad.
America's newest teen idol. His name is Johnny Depp. He's 24 and he's adored by adolescent girls everywhere.
Du lyssnar på Petri ID. Och det här avsnittet handlar om Johnny Depp.
Han är nästan så här förbannelse över hans goda looks.
Han har varit världens bäst betalda skådespelare, hyllats för sina udda filmroller och sitt utsvävande liv.
I'm Captain Jack Sparrow.
So is the image true? The Johnny Depp image that we read about in
Men efter 30 år i branschen har glorian på Hollywoods bad boy hamnat på sne.
Actor Johnny Depp was slapped with a restraining order today after his estranged wife Amber Heard shows up in court with bruises on her face.
Hade tidningen på fötterna att skriva så som de gjorde om honom.
Jag som pratar heter Vendela Lundberg. I Kentucky, vid den långa Ohio-floden, ligger Owensboro. En stad som utnämnt sig själv till hela världens huvudstad för barbecue. Somrarna är tropiskt fuktiga och heta, vintrarna milda. Det är 60-tal och här bor Betty Sue Palmer och John Christopher Depp. Ett par som hela tiden flyttar runt mellan nya adresser och tillfälliga boenden. Med sig har de sina fyra barn, Danny, Christy, Debbie och så lille Johnny, som är döpt efter sin pappa, Ingen i familjen kan ana att han kommer bli ett av världens mest kända ansikten.
Vi vet att han kommer från en liten stad i Kentucky som han själv har beskrivit som USAs navel.
Det här är Caroline Heiner, filmvetare och kulturjournalist som följt Johnny Depps liv och karriär.
Ja, men han hade en väldigt så här, rundflackande barndom, fick flytta mycket, så att det var väldigt mycket otrygghet.
Johnny berättar om den kringflackande uppväxten för Oprah Winfrey.
My mom liked to move a lot. A lot.
A lot?
Yeah, one time we moved from one house to the house next door.
Just because she wanted to move?
Yeah.
No. No, seriously.
Oh, I had to go, yeah.
Really?
Yeah, yeah.
So 40 different homes by the time? Maybe 20, 30, probably. 40?
Maybe 39.
Pappa John är ingenjör och Betty Sue jobbar dubbla skift på kaféer och restauranger. Hemma hos familjen Depp är det ibland våldsamt. Askfat flyger genom luften när föräldrarna bråkar. Och det händer att Johnny får stryk. En gång får han en telefonlur slagen i huvudet. Johnny har långt brunt hår och stora mörka ögon. När Betty Sue kommer hem från sina skift masserar han hennes fötter medan hon räknar sin dricks. När Johnny är 7 flyttar familjen Depp från Kentucky till Miramar i Florida. Här bor de på motell i ett helt år innan pappa John får jobb. Johnny försöker undvika föräldrarnas bråk. Han är upptagen av annat.
Ja, men han får sin första gitarr när han är 12.
Det här är Irena Påkör, chefredaktör för Veckorevyn, som berättar om Johnny Depps intresse för musik.
Det enda han gör är att titta på sitt rum och spela och vill bli rockstjärna.
Johnny Depp berättar i Inside Actors Studio.
I was so into my guitar, into playing, that I didn't notice puberty. It was just sort of like...
Didn't notice puberty?
Not really, no.
Även om Johnny själv inte gör det, är det andra som märker hans pubertet och tonårsrevolt.
Han blir avstängd från skolan för att han moonar en lärare, han börjar röka och det verkar som att han vill leva det där liksom 70-tals rockstjärnelivet.
Han säger att han började kedjeröka då och testa droger, och det är inte ovanligt heller om man liksom dels känner otrygghet men också lider av tristess som man kan göra i såna här små orter.
Mellan föräldrarna Betty Sue och John är det fortsatt bråkigt. Johnny ska senare beskriva sitt hem som ett spökhus där ingen pratar med varann, förutom när det är bråk.
Ja, men det är då som sagt väldigt stökigt och bråkigt hemma hos familjen Depp. Och när Johnny är 15 år gammal så skiljer sig hans föräldrar.
P3D:s reporter Axel Winqvist.
Och strax efter det så bestämmer han sig också för att sluta skolan och han hoppar av high school. Efter det här avhoppet från skolan så bor Johnny ett tag i en kompis bil. Och han försöker sig på olika ströjobb. Bland annat så jobbar han på en bensinmack. Och han säger, before I was famous I was pumping gas. Det är någonting som han ofta återkommer till. Men det han gillar att göra och det han lägger det mesta av sin tid på är sin musik. Och tillsammans med några andra killar från Florida så bildar Johnny rockbandet The Kids.
I ett klipp från amatörfilmaren Ken Maxwells YouTube-konto syns The Kids på en scen i Florida. Johnny har en vit t-shirt med upprullade ärmar, svarta skinnbyxor och en rockabilly frisyr där luggen hänger ner över ansiktet. Johnny ser ut att vara helt inne i musiken. Det ger honom en alldeles särskild utstrålning.
Han ser ju fruktansvärt bra ut. Han är nästan så här förbannelse över hans goda looks.
Johnny är lycklig med sin gitarr och det går bra för The Kids. De får flera spelningar runt om i Florida och blir bokade som förband till stjärnor som Iggy Pop och Talking Heads. De blir inte rika, men de älskar det de gör. Via bandets basist träffar Johnny en kvinna vid namn Lori Ann Allison. Han är bara 20 och hon är 5 år äldre, men de blir förälskade och gifter sig. På bilder från bröllopet syns Johnny svart smoking med smal fluga och Elvis hår. Lori Ann har en vit scarf knuten som en slöja runt sitt mörka, lockiga hår. De är unga och äventyrslyssna och vill inte vara kvar i Florida.
Och det leder honom också till Los Angeles dit han flyttar med sin fru Lorianne och med sitt band The Kids för att de ska liksom slå igenom där.
1983 är året Michael Jackson introducerar Moonwalk. Ronald Reagan är president i USA och biobesökarna rusar till filmer som Flashdance och Star Wars. Och Los Angeles är då som nu drömmarnas stad.
Det här är ju en tid också där musikerna verkligen är nästan större än filmstjärnorna. Alltså det är ju musiker man ska vara, de är störst, det är de som fyller arenorna. Men Los Angeles var ju för de riktigt hårda rockarna. Det var ju Guns N' Roses och det var liksom Aerosmith. Alltså det var en typisk så här Kalifornien-rockare som höll till där.
I LA flockas unga människor med drömmar om ett liv de tidigare bara sett på film. Och Johnny är inte sen att haka på.
När Johnny Depp kommer till Los Angeles så har han ingen fast adress, utan han hyr olika rum och han säger att jag har bott runt på veranda, skitigt litet smutsigt motell i hela LA. En av hans rumskompisar under den här tiden, han bor runt på massa ställen, är en bankrånare som kallas för The Ponytail Bandit. Han berättade det här i en intervju och journalisten återger det och bekräftar att det fanns faktiskt en ganska så känd bankrånare under den här tiden som rånade banker i Beverly Hills.
The Kids får inte sitt stora genombrott. Men via sin fru, Lorianne, har Johnny fått en ny kompis. Skådespelaren Nicolas Cage.
Nicolas Cage har ju precis slagit igenom vid den här tiden, men han är ju redan ett känt namn i Hollywood. Hela hans familj är ju egentligen moviestar-adel och han är släkt med Francis Ford Coppola. Det är han som övertalar Johnny Depp att faktiskt testa på skådisbanan, vilket ju visar sig vara ett ganska bra beslut.
Nicolas Cage fixar en audition och Johnny får rollen. Han gör sin debut i skräckfilmen A Nightmare on Elm Street. En berättelse om ett tonårsgäng i Ohio som i sina mardrömmar hemsöks av anden efter en mördare. Johnny spelar Glenn Lance, en preppy kille med uppkammat hår och skjortan instoppad i sina chinos.
Anyway, I couldn't go back to sleep last night. So what do you dream?
Forget it, Tina. The point is that everyone has a bad dream once in a while. It's no biggie.
Yeah, next time you have one, just tell yourself that's all it is, right where you're having it, you know? Once you do that, you wake right up. At least it works for me.
Det finns vissa scener från den här filmen som har blivit väldigt kända senare efter att Johnny Depp blivit den kändis han är idag. Kanske framförallt när han då blir mördad genom att han sväljs av sin egen säng som den här mördaranden då på något sätt besitter.
Så att den där lilla, lilla gästinhoppet då banade hans väg.
Johnny har skilt sig från Lorianne och The Kids har splittrats. Han fortsätter att hanka sig fram på skådisjobb, tv-deckare och mindre framgångsrika filmer som Private Resort om två sexuellt frustrerade tonårskillar som jagar tjejer i Miami. Men så, 1987, får Johnny en roll i en tv-serie.
Is this a real ID?
Yes, it's a real ID.
When's your birthday?
Why, do you want to buy me a drink?
Keep the line moving, huh?
Han är med i 21 Jump Street då, som är ett otroligt 80-taligt koncept också. Som handlar om då unga, snygga personer som är undercover poliser på ett gymnasium eller på flera gymnasium. Så att han är snygg nog att liksom tas för elev, men han är också så här smart och street smart nog för att vara polis.
Johnny spelar polisen Tom Hansen. Handlingen fokuserar inte sällan på ämnen som droger, sex, hatbrott och AIDS. Det är teman som berör den unga publiken.
How much do you know about AIDS?
Not much, I never thanked him for the roses.
I'm serious here, Hansen.
AIDS, I don't know, I know what everybody knows, I guess. You get it, you die. It's pretty scary.
Does it scare you?
When I think about it, yeah.
21 Jump Street blir en succé. Johnny är den av stjärnorna i serien som får mest uppmärksamhet. Ett filmteam följer inspelningen av 21 Jump Street och ett gäng tonårsflickor intervjuas om den nya hjärtekrossaren.
Who thinks Johnny Depp is cute?
Maybe.
I've had girls come up to me and you know they walk up to you and they're looking at you like this. And you're just sort of standing there and they look at you and they go, "Whoa. You're you." Yeah.
Meet America's newest teen idol. His name is Johnny Depp. He's 24 and he's adored by adolescent girls everywhere.
Johnny prydde tidningsomslag. Han dejtar Jennifer Grey från Dirty Dancing och Cheryl Flynn som senare ska slå igenom med Twin Peaks. Samtidigt hatar han varenda minut av 21 Jump Street. Han tycker det är en dum serie. Han vill inte vara en flickidol i en tv-serie som vänder sig till tonåringar.
Detta bekymrar honom lite då. Därför att då vill han inte vara kvar i ett sånt fack där han liksom ska spela just en snygg kille.
Johnny Depp i en intervju med Charlie Rose från amerikanska PBS 1999.
I was on a television series for three or four years, about four seasons. And I was without question a product, not my own product, that was somebody else's product, and they shoved me down the throats of America, and it was a very uncomfortable situation.
Efter fyra säsonger hoppar Johnny av 21 Jump Street. Året är 1990 och en räddande ängel hör av sig. Han heter John Waters och är en excentrisk regissör. Han ger Johnny manuset till filmen Crybaby.
Crybaby är en film av regissören John Waters som påminner ganska mycket om Grease, en klassiker då. Men man kan se att det här är Grease på speed som hör till genren camp. Skådespeleri, färg, kostym är väldigt överdriven och teatralisk. Och här spelar Johnny då Wade Crybaby Walker som är den manliga huvudkaraktären. Och även Johnny Depps skådespeleri i den här filmen är väldigt överdrivet. Han har en väldigt plutig mun, han tittar med sorgsna ögon. Han har den här rockabilly-stilen med håret som hänger ner över ansiktet.
I'm sorry about this afternoon, Mrs. Vernon Williams. Is Allison home? Because I'm gonna sing tonight and I thought she might like to hear me.
Ah! Whoa! Mind your manners! This is what we think of your kind of music.
How dare you hit him? You don't own me, Baldwin. I have the right to hear Crybaby sing.
Don't get all worked up, honey. The punk got what he deserved.
Han spelar en snygg kille, en typisk sådan, en rockabilly snygg kille, men som samtidigt är liksom för känslig, för snygg. Så att han väljer nog den här filmen därför att han vill positionera sig som en person som kan mer, som har humor och så får faktiskt leka med den rollen som har tillskrivits honom, alltså som den snygga killen och ingenting mer. Och här visar han ju så här, här gör han ju liksom ett så här finger åt den och säger att så här tycker jag om den rollen ungefär.
I samma veva gör Johnny Depp ännu en roll som kommer att ha stor betydelse för hans framtida karriär. Inspelningen sker i Florida och det är över 40 grader varmt. Johnny har på sig en svart tajt läderdräkt, vitt teatersmink. Och som den notoriska kedjerökaren han är tvingas han nu hålla sina cigaretter i en sax.
Edward Scissorhands är ju en film som sätter regissören Tim Burton på kartan för den breda publiken. Mycket på grund av Johnny Depps prestation som just Edward i filmen. Han spelar en figur som har blivit skapad av en sorts Frankenstein-uppfinnare som har gjort honom, men istället för händer så har han saxar.
Are you alone? Do you live up here all by yourself? What happened to your face? What's your name?
Edward.
Edward.
Det här är också början på ett livslångt samarbete mellan den mystiska GOAT-regissören Tim Burton och Johnny Depp.
Det är ju hans möte då med Tim Burton som kommer att förändra honom, tror jag, för alltid. För Tim Burton är en person som gillar det överdrivna och som gillar det monströsa, fast det är ju snälla monster. Så Tim Burton är jättebra på att hitta på världar, och det tror jag är liksom, det tänder Johnnys leklust och geni, tror jag. För att man måste komma ihåg, han är ingen klassisk skådespelare. Han är en bra skådespelare, men han är inte klassiskt skolad. Så att för honom så tror jag mer att det är en lek.
Tim Burton och Johnny Depp i en behind the scenes film till Edward Scissorhands.
I can remember reading the script and it's embarrassing, weeping. I mean, I cried, you know, I read the thing, I cried. I thought it was the most, one of the most beautiful things I'd ever read in my life, you know.
You look to actors in their eyes and, you know, he's got those kind of eyes that can say things without speaking.
Tim Burton har ju sagt att det här är egentligen en sorts skildring av hans uppväxt. Och det verkar ju som att även Johnny identifierar sig med den här rollen som en outcast. Och att han trivs med att gestalta den här figuren som är lost och väldigt ensam, men som gör så gott han kan för att passa in.
Depps motskådespelerska i Edward Scissorhands är en annan av Tim Burtons protegéer. En 19-årig mörk skönhet som heter Winona Ryder. Hon är också Johnny Depps flickvän och fästmö. De träffas på en av hennes filmpremiärer när hon är 17 och han 27.
Jag var ju tonåring då och hon var ju det vackraste som fanns. Hon var liksom 90-talet. Alltså jag hade jättelångt hår och klippte av det. En frisyr bara för att se ut liksom liknande Winona Ryder. Det går liksom inte att överdriva hur stor hon var. Att de två blev ihop, det var ju som att se liksom universum kollidera. Alltså det var ju de två vackraste människorna man kan tänka sig. När man också då såg dem spela mot varandra i Edward Scissorhands, där han har en enorm liksom kärlek för henne, så blev det ju så att man tänkte att nu finns det en plan i universum. Det trodde ju han också. Han tatuerade in hennes namn, Winona Forever, på armen.
Samtidigt är det nu Johnny Depps status som en mystisk outcast med bad boy-tendenser befäst i Hollywood.
Alltså han lever ju som en rockstjärna, fast det kanske inte främst är rockstjärna han är. Man ser aldrig honom i en intervju utan att han tänder en cigg. Det har ju inte sagts liksom öppet, men det är ganska tydligt att han lever ett ganska hårt liv. Men då är det lite så här, ja, men han är ung och känd och rik, så varför skulle han inte leva ett sånt liv? Så han är en ganska mystisk figur, men som ändå har blivit otroligt, otroligt känd på väldigt kort tid. Och gör allt för att leva ut den här barndomsdrömmen som han har haft om att vara en riktig rockstar.
Johnny blev delägare i klubben Viper Room på Sunset Strip i Los Angeles. Det kommer bli en ikonisk plats för Hollywoods unga elit.
Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore, alla de här hetaste unga stjärnorna befinner sig där, och det är väldigt så mörkt och mystiskt, och det är whisky och det är förmodligen ganska mycket droger.
I en video syns Johnny Depp lämna klubben i svart rock, mitt bena och en cigarett i mungipan. Johnny har inte släppt sina drömmar om att bli musiker. Han startar ett nytt band, P, som en kväll uppträder på Viper Room. Och det är nu Johnnys yngre skådiskollega River Phoenix dör. Inside Edition berättar.
It was just over a month ago that 23-year-old actor River Phoenix stumbled out of this trendy sunset nightclub known as the Viper Room and died of a massive drug overdose. Paramedics found him on the sidewalk.
Det är den 30 oktober, natten till Halloween, när River Phoenix dör i en överdos kokain och heroin, 23 år gammal.
River Phoenix var en ung, upcoming, verkligen lovande skådespelare som hade en så här enorm känslighet. Inte någon man tänkte på som en liksom partykille i första hand. Och det tragiska då var ju att han tog en överdos och att det var på just The Viper Room och att hans bror Joaquin Phoenix var med honom, och det var han som ringde efter ambulansen som då kom för sent.
Johnny Depp tycker att hela händelsen behandlas respektlöst i pressen, som en snaskig berättelse för tabloiderna. Samma år tar förhållandet och förlovningen med Winona Ryder slut. Johnny tar bort en bit av tatueringen Winona Forever så att det står Wino Forever.
När man läser intervjuer med Johnny Depp så har han sagt att den här tiden är väldigt sorgsen och att han är deprimerad. Och i en intervju så säger han att han hade kunnat sluta som River Phoenix om han inte hade skärpt sig. Han pratar om att han dricker alldeles för mycket under den här perioden och lever ett väldigt destruktivt liv. Men det är också nu som han spelar in en annan av sina blivande klassiker. Det är filmen What's Eating Gilbert Grape.
Tell me what you want as fast as it comes to you.
I want mama to take aerobics classes. I want Ellen to grow up. I want a new brain for Arnie.
Jag tror alla som har sett den här filmen minns Johnny Depps sorgsna tolkning av Gilbert Grape, som är en ung kille som växer upp med sin väldigt, väldigt överviktiga mamma och sin utvecklingsstörda lillebror Arnie.
Hans roll där är en person som bor i någon sån liten småstad som han själv kommer ifrån. Hans prestation överskuggas ju där av Leonardo DiCaprio som gör sin absoluta liksom, genombrottsroll där.
Arnie! Arnie, come on down, buddy! Hi!
Och han ska ha naturligtvis mycket cred för det också, men det överskuggar ju verkligen Johnnys mer subtila, milda liksom, skådespelare i bredvid honom. Där han inte gör en sån här karaktär som han egentligen är bäst på. Men just här så är han så ung och oförstörd fortfarande liksom, så att han fortfarande kan spela väldigt naturligt.
Johnny orkar inte se Gilbert Grape när filmen är klar. I intervjuer säger han att det beror på att han mått så dåligt under inspelningen. Gilbert Grape regisseras av svenska Lasse Hallström och filmen har galapremiär på Skandia-biografen i Stockholm. Programledaren Rickard Engfors är på plats och Johnny Depp skymtas i minglet. Han ser trött och loj ut.
Ja, då är det galapremiär och jag befinner mig här på Skandia, Drottninggatan, mitt i Stockholm. Och så går på galapremiär för filmen Gilbert Grape, Lasse Hallströms senaste mästerverk med Johnny Depp i huvudrollen. Och som ni ser är det här utanför en massa hysteriska småflickor. Excuse me, Johnny. I know you can say a few words in Swedish. Could you please say them to us?
Ja.
Yes, and you can say something about a rat too, I think.
Jag har en liten råtta i min hals.
Räddningen blir en ny film med Tim Burton. Här spelar han Ed Wood, en B-filmsregissör som travar fiaskon på varann under 50-talets Hollywood. Och så är han transvestit.
How can you act so casual when you're dressed like that?
It makes me feel comfortable.
Ed Wood blir inte någon kommersiell framgång. Men inspelningen tillsammans med Tim Burton är läkande för Johnny.
De är ju så här lekkamrater skulle jag säga att deras relation är. Slash lite fadersfigur tror jag. Tim Burton är ju också äldre och han är ju liksom någon slags sagofarbror.
Johnny börjar dejta en brittisk tjej som också är en av 90-talets största stjärnor. En trådsmal modell från Storbritannien. Ansiktet utåt för heroin chic. Kate Moss och Johnny Depp intervjuas i det brittiska tv-programmet The Big Breakfast. Hon är i vit t-shirt, han är i läderjacka och mössa.
So is the image true? The Johnny Depp image that we read about in the
papers? I don't know of any image.
And how about the studio? Does it frustrate you with your relationship that it's so public because that's what we all say?
No, because they don't really know anything. They just presume all these thoughts that make... You know, all these allegations.
It makes for very good fiction.
Yeah, exactly.
They write some really interesting stories.
Han blir ihop med Kate Moss som då är liksom en av världens största modeller. Och det finns ju legendariska bilder tagna på dem. Bilder som jag har fått se under hela min uppväxt. Och bilder som har reproducerats efteråt och där man har gjort liksom reklamkampanjer där folk har klätt ut sig till dem och så. Så det är ju väldigt, väldigt ikoniskt.
Paret blir paparazzi-fotografernas älsklingar. Kate Moss är också känd för att festa. Hon är storrökare och hon kommer senare att prata om sitt missbruk av alkohol under mitten av 90-talet. Att hon drack nästan varje dag och alltid innan visningar.
Under den här perioden är Johnny ihop med Kate Moss, så skulle man kunna säga att hans status som Hollywoods bad boy med glimten i ögat befäst ytterligare. En väldigt uppmärksammad händelse är när han trashar ett hotellrum i New York när Kate Moss är med. Han förstör glas, väggar, möbler, allting. Senare så är det någonting som han skrattar åt och säger att ja, det gör väl bara bra PR för det här hotellet. Att de kan säga att Johnny Depp har varit här och förstört ett rum.
Som liten drömde Johnny Depp om att bli rockstjärna. Nu lever han som en. Han köper ett hus i Los Angeles vid Sunset Strip som kallas för Draculas slott. Han inreder det med dödskallar och samlar objekt, gitarrer och ovanliga utgåvor av författare som Jack Kerouac och Edgar Allan Poe. Han köper allt som den fattige pojken från Kentucky drömde om. I media framställs Johnny som en excentrisk karaktär. Inte helt olik rollerna han spelar.
Han vill vara lite så speciell, lite kufig och sådär. Alltså han har nästan bara blivit... Hans roller är en grej, men det är som att rollerna har gjort honom till den personen han är idag. Och inte tvärtom.
Samtidigt som Johnny Depp får en allt större framgång har han ett nära band till sin familj. Han anställer sin syster Christy som assistent och köper en hästgård till mamma Betty Sue i Florida, dit hans andra syster flyttar och börjar jobba.
Det här med att arbeta med sin familj och sina släktingar, det är på något vis en del av den amerikanska drömmen. Om man har lyckats och uppnått framgång så ingår det på något vis att man ska ta med sig sina syskon, sina föräldrar in i den framgången och lyfta dem så att de också ska få ett bättre liv.
Och Johnny verkar också ha hittat ännu en fadersfigur, författaren Hunter S. Thompson. Det börjar som en besatthet och blir sen en vänskap.
Hunter S. Thompson var en amerikansk journalist som säger sig då ha myntat någonting som heter gonzo-journalistik, som handlar om att det man bevakar, där deltar man också. Så att om han till exempel skulle skriva om Hells Angels i USA, vilket han gjorde, då hängde han med dem och gjorde det de gjorde. Han drack sig full, hängde på motorcykel, slogs. Alltså han är en deltagare. Och många av hans gonzo-reportage då är väldigt färgade av alkohol och droger. Dels för att han själv var en beroende av dem, men också för att han valde att skriva om sådana saker.
Första gången Johnny träffar Hunter S. Thompson är skidorten Aspen. Hunter är känd för sin speciella stil. Färgglada skjortor, solglasögon och en skärmmössa i plast. Enligt Rolling Stone Magazine går mötet till så här. Författaren passar över en pipa fylld med en kladdig, odefinierbar vätska. Johnny tar ett blås. Hela världen snurrar. Johnny har ingen aning om vad det är. Han vet bara att han aldrig träffat någon som Hunter. Sen bjuder Johnny in Hunter till Viper Room för ett författarsamtal. Hunter kommer dit i solglasögon som är formade som en stor fjäril. När hans roman Fear and Loathing in Las Vegas ska filmatiseras ser Johnny till att få huvudrollen.
As your attorney, I advise you to take a hit out of the little brown bottle in my shaving kit. You won't need much, just a tiny taste.
What is this shit?
That stuff makes pure mescaline seem like ginger beer, man.
From Loading, i den mån det är någon story i den då, så är det inte Hunter S. utan hans alter ego som heter Raoul Drake, som ska till Las Vegas på ett journalistiskt uppdrag. Han ska bevaka bilar, någon biltävling. Han har med sig Benicio del Toro som spelar hans ytterst tveksamma advokat. Det är deras äventyr som i stort sett går ut på att trasha saker, att ta allehanda droger, se allehanda hallucinationer. Det är lite som att titta på någons liksom YouTube-film från en så här finlandsfärja resa.
...1998 är relationen med Kate Moss slut. Johnny Depp reser till Frankrike för att medverka i filmen The Ninth Gate, en film av Roman Polanski. I en hotellreception i Paris får han syn på en blond kvinna i en klänning med öppen rygg. De har träffats tidigare, men nu är det som Depp senare ska uttrycka det, klippt. Johnny Depp har träffat den franska sångerskan och skådespelerskan Vanessa Paradis. Hon slog igenom redan som 14-åring med hitten Joule Taxi. Hon är en europeisk it-girl.
När hon träffar Johnny Depp så är hon är modell och skådis och är liksom allmänt känd som var en av liksom de vackraste kvinnorna i världen. Så de blir väldigt snabbt också ett superpar, precis som han och Kate Moss och han och Winona Ryder var också.
Kärleken får Johnny att lämna Hollywood, en plats han egentligen inte gillar. Paret får två barn och lever ett tillbakadraget liv i Provence i Frankrike, även om de ibland jagas av paparazzi-fotografer. Deras gods är omgivet av olivträd och vinrankor.
Det känns som att han letar efter en trygghet, vilket inte vore så konstigt då med den bakgrund han har. Han har beskrivit sin relation med Vanessa Paradis som han träffar och får barn med, som liksom att nu hittar han hem och nu kan han liksom lugna sig och sådär.
Under början av 2000-talet befäster Johnny Depp sin stjärnstatus. Han är snart 40 år och familjefar, en Hollywoodstjärna som börjar bli äldre men som fortfarande betraktas som en av världens vackraste män. Ett ansikte som tonårstjejer trånar efter och en frisyr som unga män vill härma. Samtidigt fortsätter han göra okonventionella filmer och rolltolkningar. Han börjar klä sig mer excentriskt. Ringarna som pryder hans fingrar blir bara fler. Men så, 2002, dyker upp ett erbjudande från Disney. Företaget har en filmidé inspirerad av en åkattraktion på Disneyland.
You are without doubt the worst pirate I've ever heard of.
But you have heard of me. I'm Captain Jack Sparrow. Savvy?
Han har ju sagt i intervjuer att han liksom har karvat fram den här gestalten Jack Sparrow då, som är en ytterst asexuell man som är både smart och korkad på samma gång, baserat på Keith Richards och en seriefigur som är en så här skunk som är lite så här klurig.
Johnny Depp säger att han tackar ja till att göra rollen som sjörövaren Jack Sparrow för att han nu vill göra filmer som hans barn kan kolla på. Filmen, som kommer att få många uppföljare, är egentligen den sortens blockbuster som Depp i början av sin karriär sa att han inte vill göra.
Alltså, Pirates är hans, det är ju hans största genombrott. Alltså, han blir en internationell stjärna på grund av Pirates. Visst, han har haft en och annan hit, men det har aldrig ens varit i närheten av, låt säga, Tom Cruise eller Leonardo DiCaprio, alltså vad det gäller liksom pengar. Det här blir den första, och det är liksom ändå på hans ålders höst, alltså med skådespelarmåttmätt. Och de går så bra så att han liksom får göra 3-4 stycken, och de kan liksom inte göra dem utan Johnny.
Så hade berättelsen om rockstjärnan från Kentucky som blev skådis av en slump kunna sammanfattas. Om det inte vore för det som ska hända sen. ...2012 är Johnny Depp nyskild från Vanessa Paradis. Han har mer och mer börjat likna sin rollfigur Jack Sparrow, med en grumligare röst och fler accessoarer. Det är som att piraten har blivit hans alter ego. Ett år tidigare har han spelat huvudrollen i ännu en film som bygger på en roman av Hunter S. Thompson, The Rum Diary. Johnny har försökt få filmen gjord i flera år, men Thompson själv är nu död och Johnny Depp har förlorat en av sina faders figurer.
Författaren Hunter S. Thompson blir väldigt sjuk och orkar inte fortsätta längre, så 2005 så tar han sitt liv. Det man kan säga om det är ju att han var nog en av de personerna som kunde förstå sig på Johnny Depp och hans excentriska livsstil, hans sökande efter kickar. Så när Hunter S. Thompson har gått bort så säger Johnny i flera intervjuer att han känner sig väldigt ensam och att det inte finns någon som förstår honom längre.
Johnny har lämnat Frankrike och är tillbaka i drömmarnas stad. Han har köpt ett penthouse i Eastern Columbia Building i Los Angeles. Huset är turkost med pelare och utsmyckningar i guldig art deco-stil. alltid ett hem som passar Johnny Depp. Och han är inte ensam längre.
Johnny Depp spelar in en film som heter The Rum Diary, där hans motspelerska är Amber Heard, som är skådis men kanske främst känd som modell. Och de gifte sig 2015.
Utåt sett ser det ut som att paret är lyckliga. Bröllopet äger rum på Johnny Depps privata ö i Bahamas. Men så börjar tidningarna skriva om Depps ekonomi.
Så började liksom komma information och larm om att han spenderar väldigt mycket pengar. Hans bolag och så har ju sagt att han spenderar uppemot 2 miljoner dollar i månaden.
Trots att han har fått in mycket pengar så har lika mycket pengar gått ut. Och han själv tycker att det är andras fel, att det är liksom mer revisorer och agenter och sådär. Det vet man inte, det kanske det är, men samtidigt så har han ju liksom vanor också som är väldigt dyra. Han ser ett hus, han gillar att köpa det, och det är belagt att han lägger så här 30 000 dollar i månaden på vin. Fast han själv har sagt att det där är en förlämpning, jag lägger ännu mer.
Johnny köper en soffa till sin dotter som syns i reality-serien Keeping Up with the Kardashians. Han samlar på gitarrer, han köper originalutgåvor av böcker.
När en av hans nära vänner, Hunter S. Thompson, går bort så lägger han 3 miljoner dollar på att skjuta ut hans aska ur en specialbyggd kanon till exempel.
Samtidigt betalar Johnny för sina släktingars liv, som mamma Betty Sues hästgård i Florida. Johnny Depps business managers övertalar honom att börja sälja av fastigheter, konst och andra tillgångar. Johnny säljer sin yacht, men efter det tar det stopp. Rolling Stone Magazine skriver att han istället reser till Singapore och köper kostymer för nästan 100 000 dollar. Sen sparkar han alla rådgivare. Men Depp har långt mer än bara ekonomiska problem. On Demand News.
Amber Heard, wife of Hollywood actor Johnny Depp, has escaped conviction after pleading guilty in an Australian court to falsifying travel documents to sneak two pet dogs into the country.
2016 blir en skandal när Amber Heard besöker Johnny Depp i Australien, där han filmar femte delen av Pirates of the Caribbean. Med sig har han hundarna Pistol och Boo. Men hon har inga dokument och inresetillstånd för dem. När det uppdagas hotar Australiens jordbruksminister med avlivning, och Heard döms till villkorlig dom. En kort tid därefter lämnar Amber Heard in en skilsmässoansökan under dramatiska omständigheter. CBS och ABC News.
Actor Johnny Depp was slapped with a restraining order today after his estranged wife Amber Heard shows up in court with bruises on her face.
Flanked by security, Amber Heard doesn't try to hide the bruise on her cheek. Neither does her lawyer.
You guys, she showed a lot of courage today.
Are you okay, Amber?
A judge granted the actress a temporary restraining order against megastar husband Johnny Depp.
California court ordering the actor to stay away from Amber Heard. Heard alleging the actor hit her in the face with a cell phone during an argument, submitting photos of herself with a bruised eye to the court.
2016 så går Amber Heard till domstolen och ansöker om besöksförbud för Johnny Depp och säger då att han ska ha slagit henne. Och när man ser henne lämna domstolen helt iklädd svart så ser man också att hon har röda märken. Det Amber Heard säger är ju att han har varit fysisk framförallt när han har druckit. Alltså allt från att han har liksom slagit henne i ansiktet till att han har hotat om våld. Alltså genom att skrika, genom att liksom slå sönder saker i deras gemensamma hem och så, för att göra henne rädd.
Johnny Depp nekar hela tiden till anklagelserna och säger att det är Amber som varit våldsam mot honom.
Han menar ju också att han och Amber Heard hade ett destruktivt förhållande, men att han aldrig har varit fysisk mot henne. Allt det som Amber Heard har sagt förnekar han ju helt.
Paret förlikas utanför domstol.
I USA är det ju ganska vanligt med den här typen av förlikning som de gör. Det som Johnny Depp och Amber Heard gör är att deras advokater kommer överens om en viss summa pengar i utbyte mot att de ska göra ett gemensamt statement där de säger att de hade en jobbig relation där ingen av dem är oskyldig, basically. Och det är ju för att lägga locket på. Men ett år senare så skriver Amber Heard en artikel i en amerikansk tidning där hon skriver om misshandel och hon nämner aldrig Johnny Depp vid namn. Men hans advokater menar att hon genom den här artikeln har brutit mot det här sekretessavtalet, för att det är ganska tydligt för alla att det är honom det handlar om.
I sin text publicerade Washington Post jämför Amber Heard framgångsrika män med Titanic. Att alla som finns i personens närhet är beredda att täppa igen hålen efter ett isberg. För att de, liksom passagerarna, är beroende av skeppet för sin överlevnad. Johnny Depp fortsatte göra filmer. Han spelar en cancersjuk man i den cyniska dramakomedin The Professor. Och en trollkar i The Crimes of Grindelwald, som utspelar sig i J.K. Rowlings Harry Potter-universum.
Men det man ska komma ihåg är att de här anklagelserna som riktas mot Johnny Depp kommer innan MeToo. Och när MeToo startar så är det som att de här skriverierna kring Johnny Depp tar ny fart. Och då börjar man också prata om cancel culture. Och det är nu personer som J.K. Rowling, som skrivit manus till Crimes of Grindelwald, får svar på frågor om varför hon valt att arbeta med Johnny Depp. Och hon säger då att hon blivit väldigt bekymrad av det hon läst och hört, men att hon valt att respektera Johnny Depp och Amber Heards privatliv, och att han kommer fortsätta spela rollen som den här onda trollkaren i hennes filmserie.
Trots att Johnny Depp är mer produktiv än vad han varit på många år, överskuggas hans rollprestationer av de negativa skriverierna. Under den här tiden gör Johnny Depp ett fåtal intervjuer som får stor uppmärksamhet. Bland annat med Rolling Stone Magazine, där en reporter får access till Depps mansion i London. Till Rolling Stone säger Johnny att han försöker arbeta på sin självbiografi för att rentvå sitt namn. Han börjar dagen med vodka och skriver tills han har så mycket tårar i ögonen att han inte ser sidorna längre.
Ja, men där möter man en person som inte är van att göra intervjuer. Man möter en person som inte vet hur han ska bete sig. Först är han liksom, först går han rakt på sak. Nu ska vi prata om ekonomi. Jag vill, det här är det jag vill liksom få sagt. Men sen när väl det är överstökat, alltså när den professionella liksom är överstökat, då liksom kryper det fram en väldigt ensam person som är sällskapssjuk. Alltså så pass sällskapssjuk så att han liksom tar till mutor och tar till liksom knep för att den här journalisten ska stanna kvar och umgås med honom. Så han tar fram whisky och han visar sin lilla samling med hattar och sådana där saker. Så han är liksom glad att ha honom där. Det är otroligt rörande faktiskt.
Medan Johnny Depps publicister hanterar Rolling Stone-intervjun och hans advokater alla juridiska och ekonomiska problem, åker Johnny på turné med sitt nya band Hollywood Vampires.
Ja, men det är ju någon så här supergrupp som är hopsatt för att det är så här rockande gubbar som vill rocka och som har det gemensamt att de är kända för något annat vid sidan om, så att de kanske kan dra publik.
2018 kommer Hollywood Vampires till Stockholm och Gröna Lund. Den 70-åriga Alice Cooper har mascara och svart käpp. Johnny har en fläta med snaggat hår på sidorna, solglasögon, väst och en cigarill i mungipan. Han är helt inne i sitt gitarrspel. Gröna Lund publicerar en video med konsertbesökarnas reaktioner.
Ja, det är Alice Cooper, Johnny Depp och Joe Perry. Kan det bli bättre?
Det är liksom tre grejer på en och samma plats.
Ja. Det är som en sån riktig reklamskylt. Three for the price of one. Hey, you!
Turerna kring skilsmässan och anklagelserna om misshandel blossar upp igen när Johnny Depp stämmer den brittiska tidningen The Sun för att ha kallat honom för hustrumisshandlare. BBC rapporterar när Johnny Depp går in i rättssalen i kostym och munskydd tillsammans med sina advokater.
Johnny Depp arriving in court this morning. He's brought this case to try to clear his name of an allegation that he is a wife beater.
The Sun says there was overwhelming evidence supporting her claims. All of this, Johnny Depp denies.
The court was shown this footage, secretly filmed by Amber Heard, of an angry Johnny Depp kicking doors and drinking. He was asked in court, "Would you agree you were violent?" He answered, "I was violent with some cupboards." He said there was no violence towards Amber Heard, and that it was she who had punched him. In one incident, he said, she had partially severed his finger after throwing a vodka bottle.
den här grejen pågår ju fortfarande. Och i den här rättsprocessen med tidningen så har det funnits jättemånga vittnen. Hans familj har behövt vittna, Amber Heard har behövt vittna igen. För att man ska se då hade tidningen på fötterna att skriva så som de gjorde om honom.
Amber Heard vittnar om 14 tillfällen då Johnny Depp ska ha misshandlat henne under påverkan av alkohol och droger. Ett tillfälle inför sina säkerhetsvakter, en annan gång med en telefon. Hon säger att hon fruktat för sitt liv, men Depp nekar. I rätten blir privata bilder och inspelningar offentliga.
Och där kan man ju säga att då har han ju liksom gått med på att allt det här skiten om honom ska bli offentlig. Och det är ganska intressant ur ett mediebevakningsperspektiv. Att han inte ville det 2016, men nu är det som att han bara, nej, jag ska krossa er liksom.
På en bild syns en spegel som Depp skrivit på med sitt eget blod. På en annan ligger en utslagen på en soffa. Och på en tredje syns Amber Heard med blåmärken i ansiktet. Samtidigt försvaras Johnny Depp av sina ex, Winona Ryder och Vanessa Paradis, som menar att de har aldrig sett honom vara våldsam. Om några år fyller Johnny Depp 60. Han kan blicka tillbaka på en lång och unik karriär som präglats av udda och minna starka rollprestationer. Han har skildrats som en Hollywoods bad boy med glimten i ögat. Men nu är tongångarna annorlunda. Domen i rättegången mellan The Sun och Depp har ännu inte fallit. Om Johnny Depp är oskyldigt anklagad eller skyldig vet vi inte.
Det har alltid funnits någon slags här lite sorgligt drag hos honom. Men när man är ung och har det här lilla sorgliga draget, då kan det vara liksom ett ömkande drag, att man vill honom väl och liksom man hoppas att han hittar kärleken och sådär. Men nu tycker jag att det har förstärkts och tagits över då av att det här är ett barn liksom som letar efter kärlek och trygghet i livet och som drömmer om att bli rockstjärna fortfarande.
Johnny Depp är för många synonym med sina roller. Hur anklagelserna och skriverierna om hans privatliv kommer att påverka hans karriär återstår att se. Men vi ska låta Johnny få sista ordet om sig själv som skådespelare i en intervju med Charlie Rose från amerikanska PBS 1999.
Everyone is damaged on some level and I'm fascinated with the flaws of the human being. I mean, I'm just fascinated with it. I mean, the greatest thing you can do as an actor, I think, is to be an observer, and at a certain point something bizarre happens and you're not able to observe in public anymore because everyone is observing you, so that's kind of a danger.
Du har lyssnat på Petri ID med mig, Vendela Lundberg. Avsnittsförfattare var Axel Winqvist, exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt.
Produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.